CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Idag så ska vi prata om något som har blivit allt vanligare att prata om, och det är Sverigebilden. Det går knappast en dag utan att man ser politiska utspel som har med Sverigebilden att göra. Och man lyfter fram det ofta i egna politiska syften. Och det är också något som man ser sker utomlands. Där utländska politiker i egna politiska syften för att driva någon fråga tar upp ett annat land. Och däribland Sverige. Det är också ganska intressant att se hur Sverigebilden skiljer sig åt mellan olika länder. Det finns länder som kontinuerligt rapporterar allt mer kritiskt om Sverige. Och det finns faktiskt de länder där Sverigebilden blir mycket mer positiv. Och det är något som man också kommer se här nu under coronakrisen och dessa tider. Vad det gäller då ett lands varumärke, så är det också ganska intressant att se att det skiljer sig ganska mycket från företags varumärken. Inte minst eftersom det är mycket svårare att rubba ett nationellt varumärke. Fallet, om man säger så, går inte lika fort. Och i studion här så har vi Ossi Kurkusoni.
Ja.
Var det rätt uttalat?
Nästan.
Ja. Ja. Vill du rätta mig?
Nej.
Nej. Du är Kauppalehtis utrikeskorrespondent i Sverige. Och Kauppalehti är Finlands motsvarighet till Dagens Industri, kan man säga. Välkommen hit.
Tack, tack.
Och vi har också Per-Arne Wikström, eller P.A. Wikström. Och du är chef för avdelningen för Sverigekommunikation på Svenska institutet. Välkommen hit.
Tack.
Sveriges rykte eller varumärke, det anses vara viktigt för internationella relationer och handel. I och med corona så har myndigheten Svenska institutet, som bland annat har i uppdrag att bevaka hur Sverige uppfattas som land. Ni har intensifierat ert arbete och ni kommer med en ny rapport varje vecka om Sverigebilden. Hur har den ändrats under coronatiden, skulle du säga?
Ja, jag tycker nog att den följer ofta ganska oväntade mönster. Den har rört sig lite som en våg som far in i ett landskap. Man vet inte riktigt åt vilket håll den ska gå. Ska man sammanfatta vågen som den har varit under hela den här tiden, så skulle man väl kunna säga att den har varit övervägande neutral, men med slagsida åt det negativa. I övrigt så kan man väl säga att tillfällen när det blåser upp och blir extra mycket samtal kring Sverige, då är det ju framförallt när till exempel Donald Trump ger sig in i samtalet. Då tar det riktig fart. Sen har vi några aktörer som återkommer hela tiden. Tegnell refererar man till, och även Ann Linde nu på senaste månaden, kan man säga, har ju tagit ett mycket större utrymme då, medialt. Så.
Och Ossi, vad säger dina kollegor och sådär om Sverigebilden nu under coronatider?
Ja, jag faktiskt känner att jag sitter liksom mitt i två olika verkligheter. Å andra sidan är ju Finland som har gjort hårda restriktioner, och å andra sidan är ju Sverige, där jag också bor. Så att det har varit lite speciellt för mig. Vad min kollega frågar då är ju om hur det faktiskt ser ut här i Sverige. Mm. För det är ju sant att i media kan man lätt lite överdriva saker och ting.
Mm. Jag tänkte på det som du sa, PA här. Du sa ju att åt det negativa hållet. Vad lägger du i det ordet, åt det negativa hållet i rapporteringen? Vad är det för någonting?
Ja, så lyfter man såna saker som är negativa så är det dödstalen till exempel. Det finns uppfattningar om att vi låter folk göra vad man vill, att det inte finns någon riktig styrning på detta och så då, som exempel på negativa inspel som kommer.
Mm. Är det fel då?
Det är så folk skriver eller pratar om Sverige i medier, så att om det är fel, rätt eller fel, det må ju ha hänt. Men man kan ju säga så här att vi ser ju inte så mycket utav det här med fake news och sådana saker, utan det är relativt sansade diskussioner, tycker vi, om man liksom generellt då.
Mm.
Men som sagt då, där man ifrågasätter, kanske man problematiserar det svenska sättet att ta sig an det här, och en del hävdar då att det är fel.
Mm.
Fel sätt att gå.
Men jag skulle säga så här att livet och den verkligheten som finns nu i Sverige är ju mycket mer nuanserad. Så att, och det är faktiskt väldigt svårt för journalister också att få den riktiga bilden av hur det ser verkligen ut och hur verkligheten kanske har förändrats. För det verkar lite som, för mig som är finne, så ser det ut lite normalt, men ändå är det inte normalt.
Precis. Att det finns en rapportering som är som att livet pågår här utan att någonting har hänt.
Mm.
Liksom. Vi sitter här faktiskt och man kan blicka ut över centralstationen. Och bor man i Stockholm och rör sig på centralstationen liksom en vanlig dag, så brukar det ju vara så enormt mycket mer folk. Och trycket är ju liksom totalt. Men stämmer liksom det som Ossi säger, att det här att livet skulle pågå som om ingenting hade hänt? Är det något som ni ser också i era rapporter?
Att man beskriver det på det viset. Exakt. Ja, men alltså, det finns ju en sån, ibland så finns det en sån ton i det hela. Jag ska också säga då, när vi har en vän från som har en fot i Finland här också, att det finska samtalet om Sverige är ju ganska betydande om man tittar generellt. Jag vet, nu senaste veckorapporten så är det ju Finland som är återigen och i topp när det gäller samtal om det svenska förhållningssättet och så vidare.
Mm.
Men jag delar väl den bilden. Att, och det, jag förstår också att människor kanske inte riktigt ser hur vi i Sverige hanterar den här situationen om man inte är här. Och det kan man ju inte heller vara.
Om man då ser på länders varumärke jämfört med andra typer av varumärken som handlar om företag, vad skulle du säga är den stora skillnaden?
Som sagt, jag är ju då företagsekonom i botten också. Jag har forskat en hel del på företag och företagande. Och den stora skillnaden nu när jag har jobbat på Svenska institutet i ett år, det är att jag ser att bilden av ett land är en väldigt trögrörlig materia. Det tar lång tid, eller det krävs väldigt mycket för att det ska påverkas. Så av den anledningen så är det ju extra intressant nu att se, följa en sån här utmanande situation som pågår under väldigt lång tid. Och hur påverkar det bilden av Sverige långsiktigt? Och för att fortsätta med den här beskrivningen av pandemin som en flodvåg, eller rapporteringen av den, eller samtalet om den som en flodvåg, så skulle jag väl säga att vi befinner oss fortfarande full fart på den här floden. Den rör på sig hela tiden. Det är jättesvårt då egentligen uttala sig om åt vilket håll det här kommer att gå. Som sagt, vi följer ju veckovis och det dyker upp lite nya frågor hela tiden. Nu på slutet så har det ju varit de här relativt då höga dödstalen. Men också så ser man ju då att de ekonomiska frågorna dyker upp också.
Som vad då till exempel?
Ja, den svenska ekonomin i relation till andra länders ekonomi har ju sett tillväxtsiffror och vilka enorma tapp som man har gjort nere i Spanien, Frankrike, Italien och så vidare i relation till Sverige. Och då först är diskussioner kring det, såklart.
Mm. Mm. Och det är något som du också talade om tidigare, att det här med svenska ekonomin, att man skulle sätta den före människoliv och sådär. Som, kan du säga något om
det? Det hade sett så ut tidigare, men nu är den bilden kanske förändrats, för det blir mer och mer rapporter att Sveriges ekonomi faktiskt kanske tar den största hitten.
Jag tycker också det är ganska intressant det här med svenskar som har blivit personas non grata, liksom. Inte minst i Finland, där man inte får komma som turist i onödan och hälsa på. Eller turist alls, va?
Nej.
Inga turister, inga svenska turister. Nej. Och det är ju andra länder också som har sagt
det. Ja, och det var lite spännande också, för nu ska jag faktiskt åka till Finland för midsommaren och semestra där för några veckor. Och då ringde min chef och frågade om jag kunde komma till redaktionen så att de kunde ta en ny bild av mig.
Baila en bild.
Ja, ja. Och ett tag senare så ringer upp chef från fotoredaktionen och säger att jag ska vara i karantän, att ingen vill vara i samma studio med mig när jag kommer från Stockholm. Mm.
Det finns ingen fotograf som vill fotografera dig.
Nej, och då kände jag mig själv som, och det sa jag, att jag har, blivit en radioaktiv avfall här, ungefär. Mm. Och det är, ja, roligt.
Kan du förstå det, att det blir så?
Ja, alltså jag skulle ju känna säkert på samma sätt om jag skulle åka till Finland idag. Det här är ju en ny situation och väldigt speciell, kan jag tycka, för oss i de nordiska länderna.
Mm.
Att som svensk inte kunna besöka våra närmsta syskonländer, om man säger så.
Ja, absolut.
Och jag tänkte på den här norska hållningen där då människor från Gotland har möjlighet att åka till Norge. Det bara gör det hela ännu mer konstigt och så.
Jag tror att det var en helt politisk lösning. Att nu har alla Sveriges grannländer öppnat sina gränser mot varandra, men inte för Sverige.
Mm.
Så kastar Norge liksom en lifeline. Att, ja, att Sverige är inte helt stängt nu, så att nu kan ni åka till Gotland.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Om man ska prata om strategisk kommunikation så ska ju det vara lite att man ska kunna förutse vissa händelser och då så ska vi agera så här kommunikationsmässigt. Det är väl ungefär definitionen av strategisk kommunikation. Att kommunikation går liksom inte rakt från en liksom avsändare utåt, utan den snirklar sig verkligen fram som en flod och sådär. Hur, vad det gäller den strategiska kommunikativa biten, där har man ju också sett, det var väl Ann Linde som, det var någon artikel i Aftonbladet som hade sagt till ambassadören i alla fall runt om att hjälp till nu att sprida den här bilden. Men hur ser den strategiska varumärkeskommunikationen ut av Sverigebilden?
Ja, men då finns det, alltså Sverige har ju då en lösning som innebär att Svenska institutet tillsammans då med UD och Visit Sweden, Business Sweden har en plattform som vi utgår ifrån och jobbar med. Och så har vi en dialog kring den och där vi lyfter då ja, det kreativa Sverige, det innovativa Sverige, det hållbara Sverige. Det svenska samhället och det är där vi befinner oss och försöker att lyfta exempel på hur Sverige fungerar när det gäller främjandet då.
Alltså även nu under coronatider?
Den kvarstår ju såklart, men det måste ju finnas en vi måste ju lyssna på vad som händer där ute också och hela tiden försöka att förhålla oss till det. Men det är svårt eftersom det händer saker hela tiden. Det är nya saker faktiskt varenda vecka. Om man går igenom de här veckorapporterna så ser man det. Att jaha, nu den här veckan, nu ska jag säga förra veckan till exempel. Då var ju Tegnell ute och sa någonting om att hade han vetat vad han visste idag så hade han gjort saker annorlunda.
I Ekot var det?
Ja, precis. Ja. Och det plockades ju upp då som någon typ av erkännande av Tegnell att det inte att han ångrar sig. Och det plockades upp och det såg vi då. Då blev det ett samtal kring det. Sen gick han ju samtidigt ut, bara jag tror nästan att det var samma dag och sa att, eller om det var dagen efter, sa att nej, men det var inte så jag menar. Jag menar bara att man bör väl fatta beslut baserat på tidigare erfarenhet. Men den rättelsen, om man säger så, den plockades ju inte alls upp medialt då.
Nej, och det var ganska intressant att följa, för då såg man också hur rapporteringen skilde sig mellan olika länder. Man såg till exempel att liksom Ryssland, där valde man till exempel inte att ta med, eller valde, men i alla fall så kom rättelserna inte med till exempel. Att man kan använda hur någonting skildras, det går inte att säga det svenska. Det går inte att säga Sverigebilden utomlands, utan det beror på, blir ganska tydligt i era rapporter, vilket land
verkligen
det handlar om. Och då kan man ju se, liksom, det finns flera länder som Polen, Ungern, Ryssland, va? Som rapporterar mer negativt om Sverige. Varför är det så?
Ja, men absolut. Vi ser definitivt så att det finns Sverigebilder. Och det har vi försökt lyfta fram även innan corona. Att det är väldigt uppenbart så att det finns olika bilder av Sverige och man använder sig av bilderna av Sverige på lite olika sätt då. Och som de här länderna som du beskriver nu, de har ofta nu har vi ju en djupare analys när det gäller Polen och Ungern än vad vi brukar ha då. Vi har adderat länder i våra analyser, men Ryssland till exempel har ofta en negativ ton och man lyfter fram negativa aspekter av Sveriges förhållningssätt i många olika typer av frågor, medan kanske då ja, England, Tyskland och så vidare har lite mer positiva, ett mer positivt tonläge. Jag skulle säga så här, vad beror det på, frågar du? Jag tror det beror på att man måste sätta det i sitt sammanhang. Alltså olika länder är i olika situationer, har olika styre, man har olika agendor som drivs. Och ibland så är Sverige attraktivt att använda för att driva olika idéer, tankar och så vidare. Så att jag tror att det är därför.
Är det något ni har sett också, hur man liksom från politiskt håll har använt det? Ser ni hur höga, under corona till exempel, ser ni, så där ska vi inte göra? Titta.
Det har jag inte sett i alla fall, men mitt uppdrag är inte att följa Finlands politik.
Nej, utan svensk.
Men jag skulle inte säga så, för just att vi är så nära vänner och att säga att Sverige har gjort allt fel så känns inte helt korsar.
Nej, och säga så. Om man ser en Sverigeälskare i sammanhanget, det verkar ju nästan vara Tyskland, va?
De brukar ju, generellt sett, brukar de vara mera positivt inställda då. Så kan man väl säga.
Varför då?
Alltså, jag tror i grund och botten det här när man positionerar sig genom att använda sig av Sverige, så tror jag man skulle kunna gå tillbaka till en studie som heter World Value Study. Vi pratar ofta om att Sverige är landet lagom och så vidare. Men tittar man i den så är Sverige absolut inte landet lagom. Vi har som land har vi väldigt hög tillit till varandra och till sitt eget förnuft. Vi har också ett starkt sekulärt land. Tror inte på auktoritet så. Utan vetenskapligt grundade beslut och så vidare. Och där tror jag det finns ett liksom någon typ av korn i vad det är som gör att i vissa kontexter så är då Sverige något som är extremt. Man kan prata om Sverige som ett extremt land, alltså som nu då man pratar ibland om att ja, men man släpper det loss, man låter människor själva fatta egna beslut, det finns ingen ordning på det här, finns ingen styrning och så vidare. Jag tror att det finns mycket att hämta, mycket av förståelse att hämta genom att titta på den här typen av analyser av hur svenska värderingar ser ut. Att vi är ganska extrema i det avseendet. I den här World Values Service så är vi det mest extrema landet. Men tillsammans då med våra nordiska länder.
Vad skulle du säga att de här extrema sakerna är mest extremt? Är det sekulära?
Nej, men i den studien så ställer man då sekulär inriktning i relation till rationell, säga traditionell uppdelning. Där är Sverige rankar vi extremt högt när det gäller den. Och sen när det gäller tillit till varandra och så vidare, så rankas vi också extremt långt ut i relation till att kanske då mera fokusera på överlevnad, att liksom kämpa för sig själv bara, att vara väldigt egofokuserad.
Mm.
Så de två, om du gör en karta där du sätter de två parametrarna mot varandra, då är Sverige det mest extrema landet som finns då. Men det ska man väl också säga att där finns även Finland och där finns även Danmark och Norge och sådär. Så att vi är
uppe liksom bland Sverige.
Ja, precis, som hörde, och Tyskland också då.
Mm.
Så, sen så tror jag så här att jag menar Norden, Finland, Norge, Danmark framförallt där och Sverige har väldigt lika kulturer och så. Men i den här krisen så sticker vi ju ut i Sverige.
Mm. Alltså även internationellt sett?
Med höga dödssiffror då, per capita.
Mm.
Så att, av den anledningen så är det ju väldigt intressant att se hur samtalet om Sverige ser ut i de nordiska länderna.
Mm.
Jag tror det finns flera Sverigebilder i Finland. Då. För det första är ju så att kanske den stereotypiska svennen är ju hycklande, svenhelig och kanske även lite dumma. Men
hårda ord.
Men till slut lyckas det alltid med lite tur. Och men sen så för det andra så tror jag också att Finland har alltid tittat på Sverige som ett nästan utopiskt samhälle där allting fungerar bättre, människor är snyggare, rikare, vädret är bättre och skattenivån lägre.
Mm.
Men jag tror att den bilden har kanske brutit nu under coronapandemin.
Mm.
Att kanske Sverige är inte någonting som man ska titta på som ett exempel.
Bara skenhelig. Varför?
Ja, kanske snyggare, finländarna okay, tycker att det är mer äkta än vad svenskarna är.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Att det är något mer liksom genuint. Att det är lite mer yta i Sverige så här generellt. Ja. Är det något? Kan du se det här i datan?
Nej, det tycker jag nog inte. Jag har inte gått in på djupet på den, för just på den frågan faktiskt. Men som jag är ju ingift i en finlandssvensk familj så att jag måste vara väldigt försiktig med att uttrycka mig här nu då. När vi får höra såna här saker från vår finska vän här.
Men
jag tänker så här att, som jag sa i början, Jag tror att det är, eftersom vi befinner oss mitt i den här pandemin, så jag tror att man ska vara lite kylig faktiskt i att värdera hur synen på Sverige kommer att se ut framöver. Jag tror vi måste vänta alltså. Och vi har väldigt bråttom. Ja. För det kan hända saker hela tiden.
Mm. Eller det händer saker.
Ja, det händer saker hela tiden. Jag tänkte på i slutet av april var det någon på WHO som uttalade sig om att ja, men Sveriges modell, den kanske är den rätta liksom långsiktigt. Och då började det direkt komma en hel del positiva signaler. Sen så svängde det med dödligheten och så. Och nu har det varit reserestriktionerna och så vidare som också har varit negativa då. Mm. Men alltså vi har ju inte en aning om åt vilket håll det här far.
Och om man tar positiva, då handlar det om flockimmunitet då.
Ja, den var ju väldigt tidig som plockades upp. Där man trodde att ja, men det här kanske skulle kunna leda till någon typ av flockimmunitet så pratar man ju inte längre. Så den frågan är liksom död. På tal om att den här floden rör sig hela tiden och det blir nya frågor från vecka till vecka.
Men jag tror att i Sverige så har man nu börjat diskutera mer och mer om överdödligheten.
Mm.
Och hur det här pandemivåren har inte varit värre än var det 1992 eller så.
Ja, det är några två årtalare som lyfts fram, ja. Har också sett, när man pratar om överdödlighet.
Ja, och om jag har nu förstått rätt så om man tittar på samma siffror i Finland så visar det sig att det, dödligheten har varit, ja, att det inte varit lika mycket dödsfall som vanligtvis det brukar vara under vårdtiden.
Så det är underdödlighet alltså?
Ja.
Ja, intressant.
Mm. Men det är kanske lite svårt för statsminister Löfven att sälja utomlands. Att ni har kanske varit för försiktiga här.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Jag tänker bara på detta som Sverige som utopiskt land. För det tycker jag också har varit, om man backar bandet några år här, om vi tar flyktingvågen 2015 då, som Sverige hade. Då tycker jag också att i spåren efter det, inte faktiskt minst från amerikanskt håll och sådär, så tycker jag också att man har pekat på att Sverige brukar vara liksom bullerbyland. Mm. Och nu, titta vad som har hänt. Nu har våldet eskalerat. Det var ju också ganska grov rapportering också om liksom våldtäktshuvudstaden Stockholm och sådär i världen. Alltså efter den här flyktingvågen som kom. Så jag tycker också att den här, att Sverige som utopi, liksom, ni trodde kanske Sverige var ett utopiskt land. Men titta här, och så finns det några exempel. Vad säger du om det?
Ja, men såklart så ser ju vi följer de här samtalen och där får man nästan gå tillbaks till de här varumärkesfrågan, att tittar vi på hur varumärket Sverige ser ut över tiden, gjorde någon analyser de senaste 10 åren, hur den har utvecklats och så vidare, så är det på väldigt, alltså det rör sig jättelite. Vi följer även index, olika typer av index som lyfter fram, där man försöker då ranka länder efter, ja men här är bäst att leva och så vidare. Och där ligger Sverige väldigt högt fortfarande, ska man väl säga då. Och rör sig knappt någonting där. Så att ja, de här samtalen som har varit de senaste åren har inte påverkat, det kan man ju säga då, de här rankingarna till exempel, särskilt mycket. Det har de inte. Sen är det ju frågan vad som händer med den här pandemin, som ju är, nu är vi mitt i det, och då är vi väldigt uppfyllda av det, men den verkar ju pågå under en ganska lång tid, och vad får det för konsekvenser för bilden av Sverige?
För en sak som jag tänker på, det är också om man pekar på en överdödlighet, så kan man säga, ja men det är många äldre som har dött, och de har också dött på sina äldreboende. Det måste ju väl, tänker jag, påverka bilden av Sverige som välfärdsstat. Fungerar välfärden? Alltså uppenbarligen så har det ju varit brister här där det faktiskt inte har fungerat. Liksom det välfärdssamtalet, om man säger, om man bara pratar välfärd och skydda folk och ta hand om äldre och sådär.
Ja, där lyfter du ju fram en av de områden som man kritiserar när det gäller Sverige idag. När vi pratar om det här negativa då, samtalet om Sverige, då är det ju bland annat det här. Man tar inte hand om sina äldre och så.
Det finns väldigt mycket drama i det här, just då, om man tittar på hur Sverige har gjort. För i den första scenen så var det lite spännande internationellt sett. Att Sverige gör lite annorlunda nu. De har en annan strategi. Jaha, nu ska vi se här. Och sen kommer det här dramatisk vändning och act 2. Och nu, vi vet inte hur det kommer att sluta. Vi har inte skrivit den sista biten.
Ja, men jag håller med dig. Jag har verkligen tänkt på det som ett drama i olika akter. Ja. Och de är nästan uppdelade per vecka alltså. Mm. Det är nästan olika saker varje vecka som tas upp. Som sagt, förra veckan då var det väldigt mycket Tegnells uttalande. Den tog full fart. Vad kommer det bli den här veckan? Jag vet inte. Jag träffar mina kollegor imorgon. Då har de analyserat nästa. Alltså jag har ju bubblare, så har jag ju trott att det ska bli mera samtal kring de ekonomiska konsekvenserna av den här pandemin.
Brukar
att den ska
du ha
komma
rätt?
In. Nej, jag nästan varje vecka har fel. Ja. Så att det brukar ju hända saker, någon kommer in. Men det som har varit nu, som jag tror kommer fortsätta, det är ju samtalet, det nordiska samtalet. Eftersom det är en väldigt het fråga det här. Det ställs ju på sin spets här nu.
Men det som jag fungerar just att om jag blir betraktad som radioaktiv avfall, så är det ungefär samma för svenska företag också.
Är det, skulle du säga?
Ja, det har jag inte en aning om faktiskt. Hur de upplevde den här situationen. Annat än att jag vet att de kämpar med näbbar och klor för att klara situationen.
Mm.
Men det är klart att det är ju inte positivt om man skulle upplevas som...
Ja.
Varje då? Inte.
Ja, det är svårt att åka till andra länder och göra nya deal. Så.
Ja, som sagt, och jag har inte sett någonting utav det i samtalet om Sverige. Jag pratar ju såklart med Business Sweden och ser att de försöker ställa om sin verksamhet och jobba hårt för att hjälpa svenska företag internationellt. Och det tror jag kan... Och tala för Svenska institutet också och även Visit. Att det är ju, vi försöker då verkligen nu hjälpa till att få Sveriges ekonomi, få fart på den igen. Men företagen har ju supertufft.
Mm.
Det är varje dag som man får höra nya saker där.
Och Visit Sweden är de som ska se till att folk kommer till Sverige som turister.
Just det.
Ja, det är inte så lätt kanske.
Nej, just nu finns det ju vissa begränsningar där.
Jag tänker också på om Sverige, om det hade varit en människa, och så är det liksom, så här uppfattas du av andra. Då liksom Sverige bilden inifrån och ut. Och så tänker man, ja det är bra, liksom, nu stannar det där. Men ganska, man hade ju kanske också velat ha någon återkoppling som är så här, du uppfattas så här. Detta och detta skulle du kanske kunna förbättra inom som person. Finns det någon återkoppling av Sverigebilden? Alltså om man tänker som ett utvecklingssamtal, eller så här uppfattas vi och detta skulle vi behöva arbeta på riktigt. Inte bara för att förbättra vår image utan Det här är något som faktiskt folk pekar på brister liksom i vårt samhälle helt enkelt.
Oj, nej, alltså det, Svenska institutets instruktion säger att vi ska redovisa hur samtalet om Sverige ser ut. Så där, och det gör vi. Men sen är det inte vi som gör tolkningen om man behöver justera. Det är ju en politisk fråga.
Mm.
Utifrån de bilderna som vi levererar.
Mm. Jag tycker det är ganska intressant. Jag bodde ett år i USA som utbytesstudent 95-96. Då bodde jag i Midwest i Hannibal, Missouri och blev kompis med några som bodde där såklart. Men också utbytesstudenter, bland annat en från Argentina. Och det här är ju 25 år sedan. Vi har inte hört på hur många år som helst, kanske 5-6 år eller någonting. Och nu så fick jag ett meddelande för någon månad sedan där han skrev så här: jag tycker bättre om Johan Giesecke än Anders Tegnell. Vad tycker du? Ja. Och då så kollar jag era rapporter och då så ser jag att det som kommuniceras om Sverige just nu, det är väldigt personfokuserat. Alltså många gånger är det, inte bara nu, utan det är liksom personer som blir landet på något sätt. Är det något som du har tänkt på också?
Ja, och vi ser det ju också. Precis som du beskriver, att framförallt Tegnell har ju syns hela vägen. Och
han är ju coronageneral.
Men det som man kan säga i anslutning till det som är lite intressant är att jag tycker att där ibland så famlar man utomlands för att försöka förstå relationen mellan myndighet och regering där.
Mm.
Att svenska myndigheter har så stort inflytande och så vidare. Jag tycker inte att man ser det. Eller det finns en fundering där i samtalet om ja, men hur ser det ut egentligen här i Sverige? Vad har ni egentligen för lösning?
Mm.
Så då, på tal om Tegnell. Men absolut så syns han jättemycket.
Mm.
Det gör han.
Och det är väl också något man har diskuterat i Finland. Liksom myndigheternas roll kontra politikernas.
Ja, man kanske inte fattar det, hur Sverige har agerat nu. För det är ju statsministern och regeringen som har full ansvar. Och Det är ju med så att finländarna säger att det här ska styras politiskt. Och alla beslut ska vara politiska beslut.
Mm.
Och inte så att man ger all makt till en myndighet. Ta hand om den här krisen.
Mm. Det är något som man har svårt att förstå.
Ja.
Mm. Expertöverlåtandet, eller vad man ska säga.
Ja, just det. Att myndigheterna har, att man litar väldigt mycket på myndigheternas rekommendationer.
Och det är inte så att Finlands regering inte litar på. Mm. Utan de kanske hör flera experter från olika myndigheter. Till exempel just DHL som är vår motsvarighet för FHM och sen Socialstyrelsen och så.
Ja, för det är ganska intressant med den här personfixeringen. För man tänker också som för ett år sedan ungefär så hade vi A$AP Rocky här i Sverige. Det blev ju så enormt. Och alltså artisten som...
Det var det första jag fick göra.
Nej, berätta.
Som nyanställd. Ja, det var det absolut första som första dagen.
För då handlade med honom så hamnade hela det svenska rättsväsendet i fokus. Och här så hamnar liksom, med Tegnell så hamnar ju liksom myndighet och expertöverlåtande i fokus. Alltså även ifall det är en person som frontar någonting så blir det symbolik för något annat.
Mm.
Men hur var det då förra sommaren?
Nej, det bara slog mig att just A$AP Rocky var mitt första, det var det första jag fick göra, det var att hantera det. När mina kollegor i ledningsgruppen hade åkt på semester så var jag där och så tog jag emot då det här meddelandet om A$AP Rocky och så vidare. Men då såg jag att vi hade en fungerande organisation för att hantera de frågorna och så att det var ju en väldigt, för mig själv personligen, omtumlande några veckor där som man skulle jobba. Men det var, jag menar, i jämförelse med pandemin här så var det ju ingenting. Men däremot så såg man ju återigen det här när Trump twittrar, vilket han gjorde några gånger där också. Mm. Då blir det full hallå i sociala medier och så. Det blir väldigt stor uppmärksamhet när han går igång på olika frågor. Men visst, du har ju rätt i det, att det handlade ju också väldigt mycket om myndigheter och att man lutar sig på... då var det ju åklagarmyndigheten som stod i fokus och hur fungerar svenskt rättsväsende. Absolut.
Mm. Om vi ses så här då om ett år, vad tror du vi pratar om då?
Jag hoppas att vi kan börja prata om en utvärdering då och se hur det här gick. Jag hoppas verkligen det. Jag tror att det tror jag alla delar, att vi då har en helt annan situation som är lite mer normal, om den blir det.
Och du är kvar om ett år?
Ja. Så vi kan göra det här om. Jag tror att Finland börjar kanske granska Sverige mer och mer kritiskt. Och så här, titta på saker där Sverige har kanske misslyckats mer. Och så här, börja titta på Danmark som ett exempel, som vi har nu börjat göra med till exempel Flex Security-modellen och så. Google det.
Okej, men jag tackar er så väldigt mycket för att ni var med i podden Affärsvärlden Magasin. Tack ska ni ha.
Tack.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin som utkommer varje måndag. För mer information om Affärsvärldens journalistik, gå in på affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!